Vad kul att se er alla här. Det var ett tag sedan som jag stod här, och att ställa sig här där man fullt beroende av Gud. Det är när man sitter där ni är också. Därför varken att förmedla Guds ord eller ta emot Guds ord kan man göra utan honom. Så jag hoppas att ni är med idag i den här predikan. Vi är inne i ett tema som sträcker sig under hela våren som heter Det nya livet. Det här är tredje gudstjänsten. Första gudstjänsten handlar om att Gud förlåter. Den andra var att Gud älskar. Och idag är temat Gud lyssnar. Det är härligt att komma hit och fira gudstjänst tillsammans. Det kan vara som en boost för veckan som ligger framför. Men jag hoppas också att det ska få bli en förvandling i våra liv. Att det inte bara är någonting vi gör för att vi brukar göra det, utan för att faktiskt förstå hur mycket Gud har för oss. Och att det är någonting som vi kan få del av. Ni har möjlighet att lyssna på predikan efteråt i vår podcast. Ni har möjlighet att lyssna på en liten sammanfattande version i Soddenpodden. Och det finns också frågor som man kan diskutera i cellgrupperna som finns på vår hemsida. Så vill ni gå djupare i dagens tema så finns det flera möjligheter att göra det. Och jag vill bara uppmuntra er till att ta den chansen. Vet ni, jag tycker det är härligt. Jag är glad idag. För vi ska börja en bön och fasteperiod. Det är någonting kul, det är någonting roligt. Därför att det kan leda oss vart som helst som församling. Det är inspirerande och det är uppmuntrande. Och jag hoppas att vi som församling ska kunna ta den här chansen att fördjupa oss i bön. Och du som kanske kommer hit idag som brottas med de här frågorna. Det kan vara svårt att be. Vem är Gud? Får jag komma till honom? Så tillåter han oss alltid att börja där vi är. Och jag tror också att när vi brottas med de här frågorna kring bön så finns det en styrka i att vi samlas tillsammans och ber. Och jag ska komma in lite på det senare i predikan. Jag vill börja med att läsa dagens bibeltext. Och dagens bibeltext är tagen från Lukas 18, 1-8. Och den handlar om liknelsen om änkan och domaren. Så ta upp din bibel eller din telefon och så läser vi texten tillsammans. Jesus berättade för dem om en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars spinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? Vi ber. Herre Jesus, jag ber att det här bibelordet ska få landa i våra hjärtan och att du ska tala till oss idag, Herre. Jag ber att vi ska få vara öppna för vad du vill göra, Herre. Amen. Yes. I den här texten så kan vi se hur Jesus tar den här liknelsen om änkan och domaren för att visa, precis som änkan, att vi ska be uthålligt. Man vill också att vi ska förstå vem Gud är. Vi kan sitta här idag med olika bilder av Gud och gör troligtvis det. Vi har olika relationer av Gud. Vi är många här idag och vi har kanske olika bilder av vem Gud är. Änkan i Bibeln kan vi läsa om i flera tillfällen. Kanske inte just den här, men just änkor. Att det är en utsatt grupp. De hade inte möjlighet att försörja sig själva. De hade egentligen ingen status i samhället. Så när änkan kommer till domaren så har hon egentligen ingen eller inget på hennes sida som säger att hon skulle få rätt. Utan det domaren bryr sig om är egentligen att han själv ska bli av med henne. Att han inte orkar med hennes tjat. Och av den anledningen ger han henne rätt. Och varför ger då Jesus oss den här liknelsen? Jag tror att det handlar om att precis som änkan, att vi får komma till honom. Tjatandes ibland. Men att vi alltid får komma, att vi får be uthålligt och alltid komma till honom. Men han vill också visa att vår Gud är så mycket större än domaren. Att vår Gud inte vill bli av med oss. Han vill snarare att vi kommer springandes fler gånger än vad vi gör idag. Han vill ha oss så mycket mer och han vill möta med oss. Vi behöver inte komma med skam. Utan det är en kärleksfull och nådefull Gud som vi får komma till. Hur kan vi komma till Gud? Det är lite där vi ska fördjupa oss i idag. En uthållig bön. Jag har en bok hemma och där finns det här citatet med. Om jag önskade förödmjuka någon skulle jag fråga ut honom om hans böneliv. Jag vet inget annat samtalsämne där man får höra så sorgsna självbekännelser. Visst är det lätt att känna igen sig och så hemskt att det kan vara så. Om vi frågar varandra om våra böneliv så är det ofta att vi ber för lite. Vi läser Bibeln för lite och umgås med Gud för lite. Det är ofta vi känner skam och skuld i att vi aldrig gör tillräckligt. Och idag är temat uthållig bön. Och ni kanske som jag ibland bara panik. Man får panik. Inte nog med att jag har svårt att be. Så ska jag också be uthålligt. Jag kanske måste börja med att be överhuvudtaget. Och jag hoppas att vi ska i den här bön- och fasteperioden som vi börjar nu kunna möta Gud. Att kunna hjälpa varandra i att be. Att det finns en styrka med att be tillsammans. Men vad är det som gör att bön är något svårt? Är det för att vi klarar oss ganska bra som det är? Är det för vilken bild vi har av oss själva? Eller är det vilken bild vi har av Gud som påverkar att bön är svårt? Jag har 3 punkter idag. Det är inget chockerande med det. Det är ganska vanligt i en predikan. Så jag tänkte att jag gör som man brukar. Jag har hämtat mina punkter i bibeltexter. Därför att Bibeln behöver vara en central del i våra liv. Så min första punkt är, Herre, lär oss att be. I Lukas 11:1 så står det just det här, Herre, lär oss att be. Jesu lärjungar kommer till Jesus och så ber han dem om att Jesus ska lära sina lärjungar att be. Precis som Johannes skulle lära sina. Och det som följer sen då, det är Fader vår. Det är den bönen som Jesus lär ut i det här sammanhanget. Och det finns inget annat sätt att lära sig att be än att be. Det finns inget annat sätt. Vi måste be för att lära oss att be. Vi måste köra bil för att lära oss köra bil. Vi måste studera för att lära oss om något ämne. Det finns inget annat sätt än att praktisera det för att vi ska kunna lära oss det. Man kan ha en talang, men om man aldrig använder den. Om Jonas aldrig övar på att spela gitarr. Och ändå bara går runt och säger, men jag kan spela. Men aldrig hållit en gitarr. Vad spelar det för roll? Vi måste lära oss att be. För att kunna be. Jesus ger oss Fader vår. Och i den här texten så önskar han att vi ber efter. Och det är någonting som vi använder i kyrkan ibland. Att vi ska be efter. Att det är någon som ber först. Och så ber man efter. Vi gör det i sammanhang där någon har tagit emot Jesus för första gången i sitt hjärta. Och jag tänker att detta kan ha att göra med att man har svårt att sätta ord på sin bön. Och speciellt kanske om man är ny i tron. Man behöver veta hur man ska be, hur man ska uttrycka sig. Och vilken styrka då att det finns någon som har gått före som kan hjälpa en att sätta ord på det man vill be. Och det är därför det är ytterligare en styrka är att vi samlas i bön tillsammans. För ibland när jag har svårt att veta hur jag ska be så kan man lyssna på andra. Det är viktigt att det blir ens egna bön, men bara styrkan är att veta, okej, hon tackar Gud väldigt mycket i sin bön. Det vill jag också göra. Den här personen lyfter upp församlingen väldigt mycket i sin bön. Det tycker jag också är viktigt. Att man lär sig att be. Att vi lär varandra och hjälper varandra. Det finns en bok som heter Brinnande för Gud. Och där lyfter Joel Sjöberg upp 5 punkter. De här är väldigt bra så jag har kopierat dem rakt av. Och ska lägga ut dem lite mer. Den första är: be i enlighet med Guds ord. Om vi ber utifrån Guds ord så ber vi utifrån Guds vilja. Då vet vi att vi inte svävar iväg på någonting annat. Utan ber vi utifrån Guds ord så vet vi också att vi håller oss till hans vilja. Den andra punkten är: sök i Bibeln efter ett par löften som rör det du ber om. Det här har varit väldigt starkt för mig, att kunna be någon annans bön i Bibeln. Att veta att de här personerna också brottas med det här. För om man kollar i Bibeln, de brottas med väldigt mycket grejer. Det är inte en dans på rosor och det är inte lätt i många. Tänk, ta Jobb som ett exempel, som aldrig hörde Gud. Och om vi står där att vi aldrig hör Gud, han talar aldrig till oss. Att få läsa om människor i Bibeln som är med om samma sak. Och ibland så kanske det inte är så långa perioder som vi inte hör Gud. Det kanske är kortare perioder och när det är absolut som jobbigast. Som när Jesus ska korsfästas. Och han ber till Gud. Det är ett exempel på att ibland så kan man känna att Gud är långt bort, men han är så nära. Så be utifrån Guds ord och leta upp luften att stå på i det du står i och det du ber för. Den tredje punkten är: tacka Gud för bönesvar. Att leva i tacksägelse, att leva att han är med oss, att tacka Gud för att han hör vår bön, att han är med oss. Nu ska vi se. Vi kör nästa punkt. Den 4. Ja, tacka Gud för bönens svar. Och den 4 då. När du har bett, tro också. I Markus 11:24 står det: därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Att vi ska tro på det. Att när vi har bett, att vi ska tro att Gud är så mycket större. Vi ska tro på utgången i vår bön. Om vi planterar någonting och hela tiden kollar ifall det händer någonting, vi gräver upp det igen, så kommer ingenting hända. Utan vi måste ha tro på att det kommer att växa. Så när du har bett, tro. Och den femte och sista punkten där: be konkret. Änkan i texten, hon visste, hon ville ha rätt mot sin motpart. Så hon visste också när hon hade fått bönesvar, för hon bad en konkret bön. Så be konkret, för då kan vi också se när Gud bryter in och ger oss bönesvar. Punkt nummer 2 som jag har är: be och ni ska få. I Lukas 11:9 så står det: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Och när vi läser det här bibelordet där Jesus säger be och ni ska få, så kan vi lätt tolka att det bara är en bön och sedan ska vi få bönesvar. Men det är inte vad Jesus säger i den här texten. För grundtexten används grammatikformen presens particip som för både be, sök och bulta. Och den formen uttrycker någonting som är pågående utan uppehåll. Så egentligen skulle det stå var bedjande eller be, be och be. Detta bibelord har sedan jag var liten varit ett av mina favoritbibelord. Jag minns en gång som vi åkte till Habo Pingstkyrka härifrån, Skogsrokyrkan, och jag blev uppkallad på scen av Andreas som var vår ungdomsledare, och han frågade, vad är ditt favoritord, bibelord? Be och ni ska få. Okej, vill du säga det? Och det hade jag glömt bort. Bara försvann. Men det har alltid funnits med. När man är tonåring, då har man andra typer av problem. Nu är inte jag jättegammal, men jag är ändå, tänker att jag är ung vuxen eller vuxen. Så när man är tonåring och växer upp med be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta dörren ska öppnas, så tänker man, yes, nu kör vi. Gud kommer höra min bön. Idag har man kanske lite mer problem. Jag vet inte om det är så, men det är inte lika lätt. Så vilken frustration det är inom en när man är uppvuxen med Guds ord som säger be och ni ska få. Och man undrar, varför får jag inte då? Det är en sån obeskrivlig frustration när det inte händer. Min bön har många gånger sett väldigt likadan ut. Lite i form av en beställningsbön. Jag ber och jag borde få. Att det är den relationen man har med Gud. Och man undrar, varför händer ingenting? Jag ber ju. Jag ska be. Vi kan också läsa i Bibeln om att han redan vet vad vi ska säga innan vi har sagt det. Han vet vad våra hjärtan känner. Vad vi drömmer om. Längtar efter. Att han har skapat oss. Att han är med oss. Så mycket som tyder på att, hallå, varför får vi då inte om du på så många sätt vet vad vi ska be om? Det kan ju vara lätt att man tänker att det spelar ingen roll vad jag ber. Gud borde kunna svara mig när han vet vad jag längtar efter. Varför svarar han inte? Jag vet inte om du som jag kan känna den här frustrationen ibland. Att man ber och ber och undrar varför händer ingenting? Och vad skapar den i oss? Skapar den tvivel och oro? Osäkerhet? Kan man känna då, vem är jag som får komma till Gud? Hör han verkligen mig? För det är ju så många luften om att Gud ska svara på vår bön. Varför får jag då inte bönesvar? Tänker vi som änkan som kommer till domaren att jag är egentligen ingen och jag måste tjata? Vad ber vi och hur ber vi? Jag vet inte om ni har läst Carl-Henrik Jaktlunds text som handlar ut någon krönika, tror jag det var ganska nyligen, där han ska fasta från ord. Av den anledningen att det är så lätt att han ber och ber och ber och sen är det färdigt. Han går därifrån och hoppas att Gud har hört honom. När han istället önskar kunna lyssna på vad Gud har för honom. Jag tyckte det var väldigt starkt, för målet med vår bön är inte mina egna ord. Det är Guds öra. Det är mitt hjärta och Guds hjärta som behöver vara i fokus. Jag har själv märkt i mitt egna böneliv att jag har fått lära mig att be. Att Gud har fått lära mig att be. Och jag kan säga det här med att man kanske inte alltid får bönesvar har också hjälpt mig att inte ha den här beställningsbönen som fokus. För skulle jag fortsätta bara be för mina egna önskningar, då skulle jag nog rent ut sagt bli uppäten av mina egna bekymmer. Att det blir mitt fokus och jag kommer inte komma vidare. Och jag tror att i det här så vill Gud forma vår relation med honom. Och det är den relationen som hjälper en att be uthålligt. Även när det inte finns några ord. Romarbrevet 8, 26-28 säger, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med ord, med suckar utan ord. Så när vi har det tungt, svårt, så kan vi ändå närma oss Gud. När vi inte vet vilka ord vi ska be, så kan vi ändå möta honom. Och istället för tvivel, oro och osäkerhet, så vill han ge oss frid och hopp. Och tro på att han hör oss, även när vi är tysta. C.S. Lewis fru dog i cancer. Och det finns en film som heter Shadowlands. Den är väldigt gammal, insåg jag när jag tänkte att jag skulle hitta den på Viaplay och sådär. Den fanns inte med längre. Men då finns YouTube så man kan se klipp av gamla filmer. Det är bra. I en scen där, när han har bett i kyrkan och på väg ut, så kommer prästen till honom och säger: jag vet hur mycket du har bett och nu svarar Gud på din bön. Då svarar C.S. Lewis så här: I pray because I can't help myself. I pray because I'm helpless. I pray because the need flows out of me all of the time, waking and sleeping. It doesn't change God, it changes me. På svenska kan man översätta detta till, när han säger, prästen då: jag vet hur mycket du har bett och nu svarar Gud på din bön. Att C.S. Lewis säger: det är inte därför jag ber. Jag ber för att jag inte kan låta bli. Jag ber för att jag är hjälplös. Jag ber för att jag behöver det. Det är inte Gud som förändras. Det är jag. Att be till Gud förändrar oss. Och vi behöver det för att komma och få en nära relation med Gud. Det är vi som behöver det. Jag vill inte att någon ska missförstå mig nu, för han bad ju för sin fru och hon dog. Jag om någon vill så gärna ha svar på min bön. Och jag vet att Gud tar våra böner på allvar. Under och konkreta bönesvar, det är en viktig del av vår bön och vår tro. Vi behöver det. Och jag måste ju självklart tro på att Gud vill svara på min bön. Att man kan stå på luften som säger det. Och det kan vi också göra när vi ber för sjukdom. Han kan göra det omöjliga möjligt. Och när inget annat fungerar så kan vi alltid be om ett mirakel. För det är den Gud vi har. Det finns inga svar på varför han inte lyssnar. Inte hos mig i alla fall. Det finns inga svar på varför saker och ting inte sker. Men i en kamp så kan man ändå se, och jag har pratat med flera om det här, att man inte skulle vilja vara utan den tiden man har gått igenom, för att det för en närmare Gud. Och det är det som jag tror är uthållig bön. Att vi ska få kunna komma till Gud. Den sista punkten, det är var alltid glada. Först när jag förberedde den här så skulle jag ha en bättre vändning. Att någonting tufft har hänt i Bibeln. Jag läste flera bibeltexter. Och sen får man det här bönesvaret. Jag bara, yes, det är en bra utgång. Vi kommer få bönesvar. Och vi kommer få se vad Gud griper in. Men det vet ju inte jag. Vi ska läsa om det och det är de lufterna vi står på. Men hur tufft man än har det, kan vi stå på det här bibelordet: var alltid glada. Går det? Kan vi vara glada trots allt? Inte på det sättet att vi håller på och skrattar och skrattar bort våra problem. Men kan det finnas en glädje i att vi tillhör Gud? Att han dog för oss? Att han har skapat oss. Att vi alla får sitta här och vara mer eller mindre friska för att kunna vara här idag. Finns det andra saker som vi kan glädjas åt trots allt som är tufft? Ni ska läsa det här bibelordet. Och jag vill läsa det på engelska och det finns med på svenska också. Första Thessalonikerbrevet 5:16-18. Always be joyful. Never stop praying, Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. På svenska står det: var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Den engelska varianten där, översättningen, det, jag fastnade för ordet belong to Christ Jesus. Vi tillhör honom. Det finns någonting som gör att vi kan alltid vara glada, alltid be och alltid vara tacksamma om vi tillhör Jesus. I Romarbrevet 12:12 står det: var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Att Gud lyssnar, det är de goda nyheterna för oss idag. Att Gud lyssnar på vår bön. Vi skapade av en trofast, kärleksfull och nådefull Gud. Det är honom vi får komma till. Vi kommer inte till domaren i liknelsen. Och jag tror att bön idag är ett ämne som tynger oss. Av den anledningen att vi ser våra egna brister. Det är det vi har för ögonen. Men som änkan, det spelar ingen roll vem vi är. Vilken plats vi har i samhället. Utan låt istället spela roll vem Gud är. Och min bön för denna söndag och för bön och fasteperioden nu under de här 3 veckorna är att i det svåra att Gud ska få vara vår glädje. En glädje som håller. Att när tårarna rinner på grund av någonting som är jobbigt, att i hjärtat ska finnas en tacksamhet vem Gud är. Att vi precis som i salmens saliga visshet får sjunga att han är vår glädje och vår sång. Att vi ska få prisa honom livsdagen lång. Att vi ska få be uthålligt. I sista meningen i dagens bibeltext från Lukas 18 så står det: men ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? Kommer vi be uthålligt? Kommer vi bön vara vår livsstil? Kommer det vara något som vi fortsätter med? Att vad vi än brottas med, hur bristfälliga vi än oss känner oss, att vi får be utan att tröttna. Och att Gud inte är som domaren, utan Guds svar på frågan tar du emot mig alltid och åter alltid kommer att vara ja. Vi ber. Herre, jag tackar dig för allt det du har för oss. Tack Gud för att du älskar oss, Herre. Herre, vi ber om att din ande ska komma över oss. Vi oss själva kan ingenting, Herre. Och Herre, du ser vilken bild vi har av oss själva och vilken bild vi har av dig. Herre, låt inte hindra oss från att ta ett steg närmare dig, Herre. Att börja be, Herre. Att låta dig forma oss. Att du ska forma oss, Gud, så att vi kan få en relation till dig som resulterar i uthållig bön. För den här världen, för vår stad, för Ryd, vår församling, vår familj, våra kollegor och också för oss själva, Herre. Hjälp oss att flytta fokus från bara våra egna bekymmer, Herre. Men hjälp oss här också att stå på ditt ord, dina löften i Bibeln. Som säger att du kommer svara på vår bön. Herre, låt oss få vara glada i vem du är och vad du har för oss. Att vi får vara dina barn, Herre. Jesus, jag ber att vi ska få be till dig för att det är ett behov vi har. För att det förändrar oss. Och för att vi utan dig är helt hjälplösa, Herre. Amen. Vi kommer sjunga och vi kommer dela nattvard. Och jag önskar att vi som församling gemensamt ska gå in i den här bön och faste perioden. Och ta chansen, för det finns möjlighet till förbön. Be för varandra och ta med i det här till cellgrupperna. Hur kan vi känna glädje när det är svårt? Hur kan vi kanske behöva, vad ska vi göra för att få en ny relation till Gud? Och vilken bild har vi av honom? Hindrar den oss? Om det är någonting idag som har fått dig att, ja, det klappar här, du kanske inte vet vad det är, så sök dig till förbön. För vi ska be för varandra. Vi ska be före och efter. Vi ska hjälpa varandra i bön. Tack.